Välkomna! Idag så blåser det storm ute och himlen är blå och det är plus 6 grader fast att det är februari. Så att det enda man, eller inte det enda, men det bästa man kan göra det är att sitta inomhus och läsa trädgårdsböcker och drömma om den tid som komma ska. Så det har Margareta och jag bestämt att idag handlar podden om trädgårdsböcker. Och då är det så här att jag, Sigrid, jag har drygt 3 hyllmeter med trädgårdsböcker.
Ja, herregud.
Precis. Och då har jag valt ut 12 stycken trädgårdsböcker som jag har tagit med mig. Nej, fel. 14 trädgårdsböcker har jag tagit med mig hit. Plus 3 kataloger. Och sen på Margaretas bord ligger det 3 trädgårdsböcker. Så det blir väldigt spännande nu att se vad vi får ihop om detta på 25 minuter i våran älskningsbokspodd.
Ja. Ja, Sigrid, alltså det här får ju bli mycket av din stund. För det här är ju ett stort intresse du har. Jag tycker också det är kul med trädgård. Alltid haft trädgård, upptäckte jag när jag tänkte igenom inför den här pratet. Vad skulle jag bidra med? Inte särskilt mycket när det gäller böcker kan jag säga. Men jag har ju haft trädgård faktiskt i nästan hela mitt liv. Och haft sådär lite lagom intresse. Jag tyckte det är fint med blommor, det tycker väl alla. Och jag har odlat lite grann och försökt lite grann sådär, va? Men här ser jag ju liksom, här har ju du, jag vet ju att du går ju in i det här på ett helt annat sätt än vad jag gör. Har du alltid haft trädgård eller hur, vad... Nej. Kommer ditt trädgårdsintresse ifrån egentligen?
Ja, var kommer det ifrån? Det kan man, det, sånt får man nästan släktforska för att veta. Men jag har inte alltid haft trädgård. Jag är uppvuxen i hyreslägenhet. Men jag har drömt om trädgård. Och 72 köpte vi ett litet hus. Och då var det bara lera runt omkring. Och då gick jag köpte egentligen en trädgård. Och så stod det ett hus på. Men då gick jag trädgårdskurs. Och då var då på början av 70-talet, att då skulle man, sa han som hade kursen som var väldigt duktig, men han sa att några blommor var ingen idé att plantera för de vissnade ändå efter ett tag. Och fruktträd var helt onödigt för det hade grannarna mer än vad som behövdes, utan man skulle sätta vintergrönt. Det var liksom grejen. Och det kan man ju se om man gör en liten cykelrunda i svenska villasamhällen som där husen är byggda på 70-talet, så är det mycket vintergrönt kvar.
Men alltså är det så att det går mode även i trädgårdar menar du? Eller?
Det går mode i allt och det går mode i trädgårdar. Och det, jag tyckte det var jätteroligt att rota runt och leta trädgårdsböcker och plocka ut dem som var något. För att jag kan verkligen se, jag har en bok med mig som är skriven av en som heter Hannu Sörenstam. Jag säger alltid fel men han heter så. Boken heter Rimfrost och trädgårdsdrömmar och den kom ut ungefär, vad kan det ha varit när den kom ut då? Man måste komma ihåg, det spelar ingen roll, men det är 25 år sedan. Och då tror jag att han var nästan först med, han var fotograf han nu och sen var han konstnär. Och i inledningskapitlet så skriver han om hur han satt på innercaféerna i Stockholm. Och så berättar han för sina vänner att nu skulle han flytta ut på landet i en röd stuga med vita knutar. Och alla skrattade och ingen trodde på honom. Men han gjorde så, han flyttade till Kinnekulle och började odla sin trädgård. Och så skrev han och fotograferade och dokumenterade. Och sen blev han en trädgårdsguru. Och jag tror jag vill med bestämdhet hävda att han var först med det här med buckliga sinkhinkar och rostiga galler och gamla sängbottnar som trädgårdsstöd. Och stora bilder på vissna tulpaner och vissna hyacinter. Och han såg skönheten i allting. Och jag tror, apropå mode, där kom ett nytt mode.
Ja. Man kan väl tänka sig att trädgårdar också är någonting som lockar just konstnärer. För det är ju färg, det är form, det är en väldig sinnlighet. Och jag kan tänka när jag går på allvaret att om jag var textilkonstnär så skulle jag bli inspirerad av allvarsmarken. För naturen är ju väldigt vacker. Är det mest konstnärer som skriver såna här trädgårdsböcker eller är det trädgårdsmästare eller vad är det för folk som skriver de här böckerna?
Ja,
han var fotograf, sa du.
Det är en jättebra fråga. Han var fotograf från början. Mm. Och jag åkte tillsammans. Jag har två trädgårdsväninnor så vi har rest runt. Jag har varit i hans trädgård på Kinnekulle och tittat. Och jag minns att det regnade när vi var där och så stod det en skylt. Öppen trädgård tisdagar och torsdagar. Och då tittade vi på varandra och insåg att det var onsdag. Men vi knackade på och fick gärna gå runt. Han var ju som sagt fotograf och så från början. Men han lärde sig. Hans böcker är fyllda av kunskap.
Finns det någon mer sån här guru? Han är
det bara finns fler. Ja. Jag ska bara citera en grej med han nu. Ja. För han sa en gång att en trädgård det är som en dagbok lämnad åt sitt öde. Och jag tycker det är så bra för att det är precis så. Det är en dagbok. Apropå du frågar om det finns mode. Ja, det är ett visst mode. Men samma dag som du lägger ner spaden och inte gör något mer. Ja, då... Då händer det något. Då tar växterna över.
Ja,
och det finns alltid lite kvar.
Ja.
Men vad var det nu du frågade? Någon mer guru?
Ja, som där. Om man nu ska köpa sig en bra bok. Eller låna. Det beror ju på vad man vill med sin trädgård förstås. För det finns ju så många olika inriktningar. Det har jag ju förstått. Men om man har en vanlig... liksom, ja, en liten vanlig villaträdgård. Ja, då vill folk ha blommor förstås. Eller vad vill man ha då?
Ja, alltså vad man vill ha det får man bestämma själv. Och det är ju det som är så svårt. Mm. Det är ju återigen det där, cykla runt så får du se hur det ser ut. De flesta är ju inte så intresserade. Alltså om man har en vanlig villaträdgård och vill göra någonting jättefint av den. Då tycker jag man ska låna Ulla Molins bok Leva med trädgård. Ulla Molin, alltså hon var... Hon bodde i Höganäs och hade en villa, köpte en liten villaträdgård lite när hon blev lite äldre för att orka med det. Och så skapade hon en trädgård som alltså, inte egentligen är någon märkvärdig men samtidigt är så himla trivsam. Och det som hon gjorde det var ju att hon väldigt mycket tryckte på hur viktigt det var att ha fina platser i trädgården. Man skulle sitta lite olika, man skulle ha en liten sittplats. Där kvällssolen lyste. Så man har en liten sittplats där det var morgonsol. Och så en liten sittplats nära köket. Och liksom att det blir gående bord när man har gäster. Man börjar med en liten drink vid ett ställe. Och sen tar man middagen på ett annat. Och efterrätten på ett tredje. Och hon har massor av fina fotografier också i sin bok. Och där såg jag ju... Det är också kul nu när jag plockat ut alla de här böckerna. Nu såg jag att hennes trädgård har blivit kulturminnesförklarad.
Nej.
Och den nya ägaren håller den öppen. Så man kan åka dit och titta om man vill. Så den har blivit berömd helt enkelt.
Mm. Men när jag var på biblioteket nu då, så såg jag att det fanns en hel del böcker av någon som heter Karin Berglund. Det är också en sån här känd...
Karin Berglund och Lotte Möller, de är de två svenska kvinnorna som nog har betytt väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jag ser att du har den där Samtal i trädgården.
Just det.
Det är ju när hon har åkt runt. Och jag har för mig att hon skriver där att det är en gammal dröm som gick i uppfyllelse. Hon har åkt runt bland konstnärer och författare framförallt. Mm. Och pratat med dem om... Ja, varför de har trädgård och vad de vill med sin trädgård och hur de har. Jag har hennes bok som heter Lust och fägring. Där har hon åkt runt framförallt egentligen på, ja nej jag ska säga i hela Sverige. Men rätt mycket södra Sverige tycker jag det är. Det är trädgårdsmänniskors drömmar och verklighet. Så att där är det bland sådana som har... förnyat det svenska trädgårdsmodet som du sa. Alltså hon har intervjuat fantastiska gurus riktigt. Och sen är den lite måttligt illustrerad med fina färgfotografier.
Mm.
Bland annat så, då får jag läsa en liten bit.
Ja, absolut.
Bland annat så skriver hon nämligen om en man som heter Cedergren som hade en plantskola nere i Rå. Den plantskolan stängde för 3 år sedan. Och då hade de en utställning som hette Besök plantskolan som inte längre finns. Men hon skriver så här, ett citat. Så fick jag tag i Cedergrens katalog och sedan kunde jag inte sluta. Det blev den ena rosen efter den andra. Och Cedergren han är just känd för att han började med det som heter rotäkta rosor. Det vill säga rosor som står på sin egen rot, vet du vad det är?
Förklara gärna.
Alltså de flesta rosor som man ser, de är ju ympade eller okulerade. Alltså de står på, man har en väldigt härdig rot och sen har man ympat in en lite finare ros på den roten för att det ska växa fort och bli härdigt. Men han var först med att komma med rotäkta rosor, det vill säga när man gräver ner rosen. Det kommer aldrig några vildskott så att säga, utan hela rosen är likadan. Och de rosorna, de växer, det tar lite längre tid för de flesta att etablera sig. Men när de väl har etablerat sig så har man ju den rosen, och alla rotskott som kommer är ju från den här äkta rosen. Och det var Cedergrens plantskola i Rå. Han var först med det, och det är en av de katalogerna som jag har med mig. Alltså den Cedergrens katalog, jag har den från 95, och jag tror jag kan den nästan utan till vissa rosor. Och så står det, och då står det namnsorterna, och så satt man här och läste hela, det är nu man ska göra det liksom, eller på hela vintern så sitter man där och läser, och den rosen och den rosen och den rosen ska man ha, och här har jag förstrukit, och så har jag skrivit vilka jag har köpt, och så har jag skrivit vilka jag inte har köpt men som jag gärna vill ha, och så där håller det på. Så den är som en liten minnesbok.
Får du plats med fler rosor i din trädgård nu?
Ja, jag tror att man kan ha hur många som helst. Ja. Men grejen är ju att en del går ju ut. Va?
Ja.
En del, och sjuka rosor gräver jag upp och slänger, det vill jag inte ha. Helt enkelt. Och sen är han så rolig så här, för det står alltid slut i vår men finns det hösten, står det på varenda ros nästan. Alltså, det var en sån där citat. Han skriver till exempel Hurdal, som är en ros jag har, som blommar ganska tidigt på våren. Så står det så här: ålder okänd, men är en gammal sort som ingen ännu har kunnat identifiera. Möjligen kan den ha någon härstamning från Rosas supina. Den lär ha kommit till Hurdal i Norge genom en tysk sjöman som var förälskad i prästens jungfru och som planterade den i prästgårdsträdgården. Den växer starkt, blir cirka 4 meter hög och blommar med mängder av blommor. Får vackra röda nypon med doft. Slut i vår men finns det hösten.
Men alltså det är en liten berättelse man får på köpet där. Alltså då förstår jag lite den här boken som jag läste av Jamaica Kincaid. Som handlar om boken om min trädgård. Och där hon sitter och läser just frökatalogerna när de kommer. Eller vad det är, såna här kataloger. Och hon fördjupar sig i det. Och jag tycker det lät ju så där väldigt nördigt tyckte jag. Men är det såna där små berättelser så förstår jag. Då kan det vara riktigt kul. Sitter du och läser sånt?
Ja, alltså Cedergrens katalog, den läste jag. Och likadant så hade han en... Det fanns en annan man på Österlen som också gav ut en katalog. Han hette Rolf Ginstmark och hade en plantskola ner på Österlen. Sen dog han. Hans fru har tagit över plantskolan. Och där kan man fortfarande köpa rotäkta rosor.
Okay.
Så om Cedergrens har stängt så kan man leta reda på den andra.
Mm.
Nej, ja. Och det är härligt. Trädgård är ju så mycket att drömma också tycker jag. Alltså det finns ju böcker som heter trädgårdsdrömmar. Alltså
jag har läst en bok om trädgårdar av Ronny Ambjörsson. Han har skrivit en som heter Den hemliga trädgården. Det tyckte jag lät kul. Mm. Och den var intressant. Men det handlar mer om just den här filosofiska idén med en trädgård och hur man trädgården är plats för meditation och för alltså mer det här växandet och odlandet av mer mentalt så att säga med andlighet och sånt. Vad mycket det betyder. Då tänker jag på de här klosterträdgårdarna och ser jag framför mig då och så. Den var ju väldigt intressant för det är en annan idé med trädgård att man ska ha just den där lugna platsen men det och att det har liksom någon metafor för det där med lärandet och växandet och ja, det var väldigt filosofiskt och fint tycker jag. Och då blir man lite sugen på ja, då förstår man idén med trädgård. Men jag kan berätta en sak för dig. När jag var för säkert 25 år sedan så kom det en kompis hem till mig och frågade om jag ville följa med på en föreläsning det var på hösten i skördetid av äpplen om jag ville följa med och lyssna på en trädgårdsföreläsning. Jag sa att visst, det kan jag göra. Så var jag förberedd på att jag skulle få lyssna på hur man då ska gräva och spruta och inte vet jag vad man, alltså sköta, rensa ogräs och sådär. Jag tänkte, det, ja, men det kan jag väl göra. Jag behöver ju lära mig hela tiden. Men den här mannen som föreläste, han hette Lars Krantz.
Ja, just det. Antroposof. Ja. Var du på Capellagården då?
Ja, det var på Capellagården, ja, på södra Öland. Ja, precis. Och han höll en föreläsning så jag var helt, jag blev tårögd.
Jo, jag vet.
Och han berättade, han, sen förstod jag ju vilken, vad det var för någon. Jag hade ingen aning om vem han var, men han berättade ju att han hade varit med och anlagt Rosendals trädgård på Djurgården bland annat. Och när han berättade om hur de gjorde så, ja, och sen pratade han om äpplen. Han pratade om svenska äpplen på ett sätt som jag förstod ju att det är meningen med livet.
Ja. Jo, men
jag fick en helt annan känsla för trädgård efter den föreläsningen. Ja.
Och det tycker jag också, om vi nu ska prata trädgårdsböcker. För det finns ju sådana böcker som alltså bland annat Karin Berglund har ju skrivit den här boken Din trädgård. Det handlar mycket om hur djupt man ska gräva och hur långt det ska vara mellan grönkålsplanterna och sådär. Men sånt, det är ju ganska snabba kunskaper om det är det man är ute efter.
Mm.
Men det är som den där liksom filosofin som Lars Krantz har och även han...
Ambjörnsson
och många i den där konstnärer och sådär. Den gör ju att man får en annan syn på det och då blir man lite mer rädd om växterna. Alltså när jag sitter här nu och tittar ut så har du ett jättelikt äppleträd som ju tar upp hela trädgården. Det är ju viktigt att vara rädd om träden i trädgården. Man kan få en annan känsla för det hela när man ser sådana. Men sen tänker jag också så här, man kan läsa romaner med. Om han kallar sin bok, kallar han den för Den hemliga trädgården?
Ja.
Han har snott den titeln rakt av, nämligen från den här klassiken utav henne, Burnett. Som är en klassisk barn- och ungdomsbok som heter Den hemliga trädgården. Som handlar om den här lilla fula, bleka, sjuka, elaka flickan, som föräldralösa flickan som skickas från Indien när hennes föräldrar dör i kolera, en engelsk koloni, hem till sin elaka farbror på ett stort och ödsligt slott. Och som räddas tack vare att hon kommer på det här, en hemlig trädgård som hon rensar upp.
Mm.
Den är igenvuxen för att, ja, det är så romantiskt. Mannen har, hans hustru dog där och ingen får gå in där. Och sonen ligger hypokondrisk i källaren och han blir också frisk tack vare det här att de blir så intresserade av trädgården. Och det är en fantastisk liten bok, roman, där trädgården är huvudperson kan man säga. Och där trädgården är det som ger hälsa, apropå filosofi. För att, jag menar, att komma in i en trädgård som är helt igenvuxen och få möjlighet att rensa upp den, det är ju som att ta hand om ett ödehus. Eller, jag menar, även en liten rabatt som är helt övervuxen utav allt möjligt som inte ska vara där. Och så pillar man lite och rensar och fixar och donar och sen mår man ju själv så bra.
Mm.
Det händer ju något med både, alltså det är ju inte bara det kroppen får jobba, men det händer någonting inuti en också när man... Det är en dialog med naturen.
Och det har man väl kommit på mycket nu senaste åren. Ja, som är rehabiliteringsträdgårdar och sådana saker. Så att,
grön rehabilitering heter det.
Just det, grön rehabilitering. Jag ska bara säga här att Ronny Ambjörnssons bok heter Den hemliga trädgården. Om trädgårdar i litteratur och verklighet.
Ja.
Så heter den. Men han har snott titeln, det är helt klart.
Mm. Till och med har jag med mig här en bok av Henry B. Goodwin, en av Sveriges mest kända fotografer, som 1925 gav ut den här boken Täppan som sommarnöje. Och första meningen där är: jag vet en rik, en outtömlig hälsokälla. Det är en liten fattig täppa på en bar backe. Och så går han vidare så. Men alltså, och han trycker ju mycket på det här att han kommer ut till sommarnöje, Täppan som sommarnöje, och så får han jobba med kroppen och rensa, och samtidigt så mår själen så bra.
Mm.
Det är Stockholms skärgård. Det var väl där Strindberg var grävd också.
Ja, precis. Jo, men han var ju också odlare.
Ja.
Strindberg, han odlade ju sin trädgård.
Säger de som inte var det.
Nej, precis. Och det är väl det som är också, tycker jag. Alltså det är lite grann med trädgårdsböcker som är kokböcker, tycker jag. Det finns så otroligt mycket.
Mm.
Men man kan läsa dem utan att man har en trädgård kanske och inte tänker att man ska hålla på i trädgården. Men det är vackra böcker. Man får veta mycket. mycket. Man kan som sagt, de här som konstnärerna och de här som de berättar om sina idéer med trädgård. Och bara det ger mycket, tycker jag. Även om man då inte själv tänker hålla på med de här fantastiska trädgårdarna som man ser. Och likadant när man läser kokböcker. Man lagar ju inte all den där maten, men det kan vara roligt ändå att bläddra.
Jo, men visst. Och jag tänker på, nu går det ju matlagningsprogram på tv, men det går ju även trädgårdsprogram på tv, ja. som är väldigt många som tittar på. Nej, men absolut är det så. Och jag tror att om man inte har någon trädgård, då kan man väl kompensera det med att läsa lite.
Och man kan ju resa runt.
Ja, ja.
Du har väl rest runt en hel del?
Jag har rest runt både i England och i Sverige. Jag har läst många trädgårdar i Sverige. Om man tar de här Lust och fägring, så har jag varit i de flesta trädgårdarna på Österlen där och tittat.
Mm.
Och det är fantastiskt roligt. Och det är också det där man kommer. Jag kommer ihåg, det fanns någon som hette Helge Lundström som var känd för han gjorde så fantastiska stenarbeten i sin trädgård. Och så kom vi dit och det var som en liten baksidan på en pytteliten radhusträdgård. Alltså en fotograf kan ju med vidvinkel och objektiv få även det minsta och se väldigt stort och mäktigt ut.
Mm, mm.
Det var fantastiskt. Så det att åka runt i trädgården, och då ska man ju sitta still och fika en halvtimme så man hinner ta in allting.
Tack och lov så finns det väl ofta en liten trädgårdsservering i de här trädgårdarna. Inte alla kanske, men i många.
Jag tänker så här nu när jag pratar. Jag har ju plockat ut böcker då ur min bokhylla. Och jag har ju en del med mig också, såna här konstnärer som har. Men man måste ju nästan nämna, vad är det för nytt som skrivs? Och då är det ju, apropå tv, så är det ju, Mandelmann är ju ett populärt program. Och han har skrivit väldigt bra, eller de har skrivit väldigt bra trädgårdsböcker. Men sen är det ju också hon Elin Unnes som har skrivit. Hon är ju lite sådär punkaktig, tycker jag. Och har skrivit trädgårdsböcker. Och sen är det, får vi inte glömma han Stefan Sundström, som ju också skriver nu om hur man ska odla och bokashi och vad det heter och allt detta. Och sen hon Sara Bäckmo. Så det finns många. Men sista åren har det ju varit mycket faktiskt att odla för nyttans skull också.
Jaha,
alltså, en enda röra i och för sig, tycker jag, i deras trädgårdar, men det ska vara gå och äta.
Okej, man ska, det är grönsaker då förstås, ja. Och olika slag av frukt.
Och gärna perenna grönsaker då, skogsträdgårdar. Och.
Men du sa Hans Sundström som har skrivit, han är ju kändis, han jobbar ju med annat också. Ja. Och jag menar, har det inte kommit fler sådana? Men Göran Greider har ju skrivit om trädgård. Och
Göran Greider vill ju ha en häck av brännässlor.
Oj då, går det att fixa?
Jag tror att han fixade det. Han odlar ju upp i Dalarna.
Ja.
Ja, det vill han ha, för dels så ger ju brännässlorna, nu ska vi ju tänka i trädgården så att det kommer insekterna till godo.
Ja.
Och då är brännässlorna bra, plus att det är nyttigt.
Ja, vad äta då eller?
Ja.
Ja, soppa. Så, sen var det någon mer jag såg till min förvåning när jag var på biblioteket och tittade lite grann på det här inför det här pratet då. Så Bindefält, det är väl en sån här känd, alltså han festfixare och så, han hade ju en stor bok med hans trädgårdsarbete. Ja visst, så att det här med trädgård är tydligen någonting som är, kanske har det blivit mer populärt, har du någon känsla för det eller?
Ja, jag tror att, nej jag vet inte, nej alltså jag vet faktiskt inte, för det har blivit mer populärt att skriva om det och göra tv-program om det kanske. Men visst, om man tittar på gamla flygfoton, vilket man kan göra. Eniro är det väl som har en fantastisk tjänst där man kan bara med pekfingret skjuta fram och tillbaka. Så får man se hur landskapet ser ut nu och hur det såg ut på 50-talet.
Mm.
Och då är det ju stora köksträdgårdar runt varenda hus. Ja. Alltså. Det är ju, och det,
just det,
man odlade sin egen mat, man hade frukt och bär och så. Vi är ju inte i närheten av det idag. Idag har vi ju gräsmattor i mycket högre utsträckning. Det är väl synd att säga att det var ett intresse då kanske. Men det var ju någonting man ägnade sig åt och som man hade och som man kunde helt enkelt.
Ja.
Det finns ju, de forskar ju lite. Det finns en kvinna som har skrivit om trädgårdshistoria. Och då kommer det ju fram mycket gamla köksträdgårdar och sådant. Jag har inte den boken med mig, men jag har en som heter Gömda växter i glömda trädgårdar. Man kan gå ut i skogen och se om man hittar någon gammalt förvildat äppleträd eller lite vinka på marken. Eller vilka växter är det som, alltså, när vi lämnar våra torp och när vi flyttar in till stan, då blir ju ändå lite växter kvar.
Ja.
Ja. Så är det. Växterna överlever. Ja. Nu får vi sluta för idag.
Ja,
men vi kunde nog prata lite till, kanske.
Ja,
men
ja, absolut.
Det får vara bra. Tack för idag.
Tack för idag.